Artikel 8.
Att vara kvinna runt det förra sekelskiftet innebar att möjligheterna att få en yrkesutbildning var små. Var man dessutom blind var utsikterna ännu sämre. Beatrice Christensen-Sköld har doktorerat vid Stockholms universitet med en avhandling om detta. Den har titeln Vi kan inte alla passa till hantverkare. Blinda kvinnors bildningsprocess 1879-1923.
Alltså blindas historia är inte skriven, och i synnerhet inte blinda kvinnors historia. Så ja, det där ska bli min uppgift, så att jag sökte till forskarutbildning och la fram det här projektet. Och ett tag trodde jag att jag skulle ge upp, för att jag tänkte, det här finns ingen material, det finns ju inga lämningar kvar, inga artefakter som man säger. Men så träffade jag Claes Olsson som då doktorerade 2-3 veckor innan mig. Och så han sa, ja men det finns ett jättematerial, förstår du? De blir ju så kontrollerade och inspekterade, de blinda i Sverige. Så det finns, förstår du, du ska bara gå till Riksarkivet och så plocka fram reseinspektörernas berättelse. Och det gjorde jag. Och där var ju då, de börjar 1903 och håller på till 1923.
De statliga reseinspektörernas berättelser är som små novelletter, det berättar Beatrice Christensen-Sköld. Inspektörerna reste runt och dokumenterade hur det gick för de blinda runt om i Sverige. De hann med 3 besök per blind person, och de kallades blinda. Begreppet synskadad var ännu inte uppfunnet.
Det var så här, först och främst så var det så här att synskada nästan aldrig bokfördes av någon anledning. Och det var ju så att statskyrkan hade ju hand om hela folkbokföringen. Och det var dövhet däremot bokfördes i kyrkböckerna. Och det var därför att döva då inte skulle kunna ta till sig Guds ord. Men blinda som var verbala kunde höra det. Det var liksom inga problem. Så att det är väldigt sent. Det är först, alltså man gör en sorts folkräkning då med 1878. Och då kommer man fram till att det finns alltså 3350 blinda i riket, av vilka ungefär 500 skulle vara i behov av undervisning. Och sen blir det alldeles för, det är i alla fall fel räknat. Så att och staten var inte beredd att gå in med så mycket pengar, så det här blindinstitutet, det har ju bara 60 utbildningsplatser, det som grundas 1879.
Men det fanns ändå, alla som var i behov fick inte utbildningsplats.
Nej,
långt därifrån, eller?
Långt därifrån, och man ser att särskilt uppe i norr där det ändå fanns väldigt mycket blinda, där dit når man liksom inte. Och ja, och kommunerna, det är precis som idag, de var fattiga. Det var ju kommunerna och landstingen som skulle betala de här utbildningsplatserna.
Men om man kom till de här statliga skolorna då, vad var det för utbildning man fick där? Var det skillnad mellan flickor och pojkar, vad de fick? Och hur såg utbildningen ut?
Ja, utbildningen i teoretiska ämnen var densamma som i folkskolan. Och då under 1800-talet så har man det, och så har man då hantverksämnen. Det börjar i små, liten skala. Sen byggs det ut. Men där är flickorna bara lära sig handarbete. Det är frivilligt att lära sig de manliga hantverken. Så borstbinderi, korgmakeri och repslageri.
Det får flickorna göra om de vill, eller?
Om de vill, ja. Men det krävs ju ett mod att övertyga också lärarna om att jag måste lära mig det här för att kunna försörja mig. Mm. Så det blir liksom, det är ju ingen som liksom tar det här tillfället i akt egentligen.
Nej.
Men sen är det de som ser att det går ju, och det är då den blinda Anna Wikström som då grundar en egen skola, en hantverksskola för vuxna blinda kvinnor. För det är så oerhört många då som inte har fått någon utbildning.
Anna Wikström föddes i en rik familj. Hennes pappa var träpatron och hade gott om pengar. Anna var själv synskadad och hade gått på blindinstitutets föregångare och fått sin utbildning där. Hon insåg att det inte gick att leva på kvinnligt handarbete och bestämde sig för att starta en skola. Skolan skulle ha en hemlik atmosfär, inte ha mer än 15 elever och det skulle vara gratis att gå där. 1885 grundade Anna Wikström sin hantverksskola för kvinnor och den kom att ligga i Uppsala.
För det första, så de får lära sig samma sak som på Blindinstitutet, men deras produkter är marknadsanpassade.
Och vad är det?
Anna Wikström vet vad som går att sälja.
Vad gick att sälja då?
Jo, och nu är vi i den här tiden när rottingmöblerna kommer. Och så de får lära sig bland annat då att göra rottingmöbler och såna här, det är ofta såna här blomställningar och korgstolar. Och fortfarande idag i många länder är ju då just rottingarbete fortfarande ett blindyrke. De gör jättefina rottingmöbler i Finland.
Men alla fick inte plats på Anna Wikströms skola. För den som inte kunde försörja sig eller hittade en man att gifta sig med, då blev fattighuset ofta det enda alternativet. DBF, De blindas förening, kunde också vara en möjlighet. Föreningen hade små industrier och verkstäder där kvinnor både kunde bo och arbeta. Men som avhandlingens titel antyder, vi kan inte alla passa som hantverkare. Så var av vikt att hitta flera försörjningsmöjligheter för blinda kvinnor.
Ska vi säga, det är flera steg som kommer då, och det är maskinskrivningen. Det är ett nytt yrke, kontors. Alltså, kontoren har ju varit någonting manligt med manliga skrivare. Och så kommer faktiskt den första diktafonen med enorm historia. Och då öppnar DBF en skrivbyrå. Och sen så uppfinner Otto Picht en stenografimaskin. Och då det Melinska stenografiförbundet, och vi har ju då ett system i Sverige som heter Melins stenografi som fortfarande finns. Där börjar man undervisa blinda, och det är då en av de mest framstående blinda kvinnorna som har levat så att säga i nutid också. Hon var född 1889 och dog 1974 och var faktiskt chef för TPBs föregångare, det blindas bibliotek. Hon är den som verkligen försöker hitta andra. Det är henne jag citerar. Alla kan inte vara hantverkare. Vi måste hitta andra yrken.
Sa Beatrice Christensen Sköld. Hennes avhandling, Vi kan inte alla passa till hantverkare. Blinda kvinnors bildningsprocess 1879-1923 var ämnet. Och kvinnan vars citat fått ge namn åt avhandlingen heter Elin Höök. Vill du läsa mer finns hela avhandlingen både på tal och på punktskrift på TPB, talboks- och punktskriftsbiblioteket. Reporter Ann-Sofie Andersson, Ljudmagasinet.